Jag hade tänkt att läsa från Johannes 21. Men då när jag satt på altan ute i morse så tänkte jag på, det här är ju en fråga som Kristina, min hustru, och jag ställer jämt och ständigt. Jag vågar säga dagligen, varenda dag. Och det är frågan, älskar du mig, Kristina? Hon svarar med klart och tydlig röst, ja. Och så brukar jag säga, hur mycket då? 1000,000, säger hon. Hur mycket nu är det vet jag inte. Men hon säger alltid 1000,000. Och du då, David? Ja, du vet, mina armar räcker ju inte till. Jag brukar sträcka mig så här och säga, så här mycket minst alltså. Älskar jag henne. Sen om du nu var i går eller i förrgår. Nej, men det var ju förresten idag på morgon. Så sa jag så här, Kristina, älskar du mig? Hon svarade direkt alltså med ett klart och tydligt, aha. Hur mycket då? Ja, du kan ju visa hur mycket. Så de ser alla människor. Får se, visa. Ja, titta. Hon visade upp med en pekfinger och tummen så här. Så jag fick gå väldigt nära och titta så här. Men hon älskar mig i alla fall och det var ju huvudsaken. Ja. Idag så hade jag tänkt tala om från förnedring till upprättelse. Eller för att tala boxarspråk. Från att vara helt utslagen till att komma igen på 10. Och jag har under veckan stämt möte med en av Bibelns mest kända och mest omtalade gestalter, mest älskade gestalter. Men som på det mest förnedrande sätt fick honom att svika bekännelsen när det verkligen gällde. Han heter Simeon och han växte upp i det lilla fiskelägret vid Genesarets norra strand. Det var ju där man träffas, det var ju där det hände saker. Det var ju där man hängde som unga. Det var där man fick reda på saker och ting. Och han fanns där vid fiskelägret. Och Simon hade säkerligen bara oberäkneligt gått igenom historien om inte Jesus hade knallat förbi, tagit vägen förbi och kommit liksom i hans väg. Och över 2000 år senare så är han känd över hela världen som den främste av Jesu apostlar, Jesu 12 apostlar. Och den här veckan så bad jag att få en liten pratstund. Och då kände jag mig lite nervös. Hur ska man bete sig med en sån otroligt känd person? En sån biblisk gestalt som den här Simeon. Men vet du, när vi satte oss ner så överraskades jag av hans ödmjukhet och hans intensiva blick som han riktade på mig. Är du äldste i församlingen, ledare som jag, i Guds församling? Och så sträckte han fram sin stora fiskarnäve, vet du. Och så satt han bredvid mig. Och lite överrumplad, men samtidigt undrade om jag kunde få ställa lite frågor till honom. Självklart sa han innan jag ens hade hunnit blinka. Sen satt han sig till rätta, fäste blicken på mig. Vad tänker du fråga om? Sa han. Ja, sa jag, jag har ju läst väldigt mycket om dig. Och jag har hört jättemånga predikningar om dig. Och jag tror, sa jag till honom, att det finns faktiskt väldigt många som liksom känner en viss bekantskap med dig på grund av den människa som du var. Men inte minst av det här stora dramat och det här nederlaget som du fick vara med om och gick igenom som människa. Och jag sa åt honom, skulle du vilja berätta för mig hur det hela började, sa jag till honom. Och han började berätta. Och nu ska jag återge lite av vad han sa till mig. Jo, sa han. Min brorsa, Andreas och jag tillsammans och två andra fiskarbröder, Jakob och Johannes. Vi hade ordnat ett fiskelag ihop. Vi hade köpt båt. Vi hade nät och utrustning. Och vi trodde att det här skulle bli hela våran livsgärning. För det fanns en viss Johannes döparen som höll på att predika omvändelsen. Och massor av folk kom till honom och ville bli döpt av honom i floden Jordan. Och han hävdade att den här Messias, frälsaren, han som skulle komma, som det står om i Gamla testamentet, han lovade att han snart skulle komma nu. Så plötsligt en dag, när vi var helt upptagna med att skölja och fixa våra nät vid strandkanten, och vi tänkte ganska mycket på den här Messias, så plötsligt en dag så kom Johannes, brorsan, hemstörtande med andan i halsen och sa, vi har funnit frälsaren. Vi har funnit Messias. Och jag var ju nyfiken. Jag var ju kanonnyfiken alltså. Jag följde ivrigt med honom så att jag också skulle få se Messias. Och när han kom och jag såg honom och han såg mig, så var det precis som om han visste vem jag var. Och han sa på ett mycket personligt sätt, du Simeon, Johannes son, du ska heta Petrus. Det betyder klippa. Och jag blev ju väldigt förvånad och förundrad över det namnbytet. Vad skulle det innebära? Varför skulle jag plötsligt heta Petrus eller klippa istället? När Herren Jesus några dagar senare kom på stranden där vi höll på med våra nät, så riktade han blicken till oss och sa han bara två ord. Följ mig. Och vi kände genast, ja, det är ju det enda rätta. Så vi lämnade näten och hela faderullan. Och vi bara följde med honom. Och vi visste inte ett dugg vad som väntade oss. Han hade bara sagt, nu ska ni bli människofiskare. Och det kommer att bli tre stycken intensiva och innehållsrika år tillsammans med mästaren. Men då det skulle visa sig, säger Petrus till mig, att jag skulle vara allt annat än en klipp. Allt annat än en klippa. Gång på gång så avslöjade jag mitt heta temperament, min oberäknelighet, mitt bristande tålamod och stolthet och mitt högmod. Och framför allt att handla först och tala sen. Ungefär som David Nordin. En gång sa han, så ville jag riktigt imponera, limpa, som man säger nu för tiden, på Herren. Så jag sa, hur många gånger ska man förlåta? 7 gånger. Är inte det en väldigt bra siffra? Då sa han, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Och jag teg, sa Petrus. En annan gång så var vi ute på sjön en stormig dag. Natt. Det var egentligen en natt. Då fick vi se någon komma och gå på vattnet. Och jag var ivrig. Direkt alltså. Så jag sa, herre, om det är du, så bjud mig att komma. Och han sa, kom. Och jag hoppade ur båten och började gå på vattnet. Men så fick jag ju se vågorna. Och de kom emot mig och jag blev så rädd så jag sjönk. Men du vet, han var där. Tog min hand. Lyfte upp mig. Och så gick vi bägge två till båten. Och jag skämdes nästan när jag steg in i båten över att jag hade varit så rädd och bristfällig i min tro. Vid ett annat tillfälle så berättar han, så tog Jesus mig, Johannes och Jakob med på ett högt berg. Och plötsligt hans ansikte förvandlades som solens sken. Och hans kläder blev alldeles vita. Och plötsligt så fick vi se Elias och Moses. Ja, det här var ju häftiga saker, vet du, som jag fick vara med om. Så jag föreslog till Jesus. Hörru, du, kan inte jag få bygga 3 stycken hyddor? En åt dig. En åt Elias. Och en åt Moses. Det var ju så bra. Kan inte jag förbygga 3 stycken hyddor? Snart insåg jag hur idiotiskt det här var. Varför skulle jag bygga? Varför skulle de stanna uppe där? Jesus, han kommenterade inte ens det här. Sen gick vi ner från berget. Så berättade han för mig att gång på gång på gång så hände såna här saker. Och jag handlade överilat. Och jag tror att Jesus egentligen många gånger varit lite små irriterad på mig. För han tyckte nog att det, ja. Men han visade det aldrig. Han hade tvärtom ett väldigt stort tålamod med mig. En sån som mig. Och ja, jag började älska honom mer och mer. Men när mästaren sen började och berättade att han skulle lida mycket och plötsligt skulle han dö. Och uppstod på 3:e dagen, då menade jag, sa Petrus, nu har det gått alldeles för långt. Så jag tog Jesus lite åt sidan. Så sa jag tvärt emot honom så här. Herre, det får aldrig hända dig. Men vet du vad han sa? Gå bort ifrån mig, Satan. Du tänker inte Guds tankar, utan människotankar. Och jag tror att Petrus, han måste ha blivit väldigt förvirrad över sånt svar. Men det skulle bli ännu värre. Vägen gick ju alltså mot Jerusalem, mot påskmåltiden som skulle förberedas i ett rum som var avsett för det. Och när de kommer in där så fyller Jesus ett tvättkar med vatten och så binder han en linneduk om sitt liv och så börjar han att tvätta lärjungarnas fötter. Och när jag såg det, sa Petrus, så tänkte jag, det här är ju inte klokt. Det här är ju slavgöra. Det här är ju tjänarjobb. Inte ska väl Jesus hålla på med sånt. Aldrig någonsin ska du behöva tvätta mina fötter. Men vet du vad han svarar? Petrus. Om inte jag tvättar dig så har du ingen del i mig. Sa han. Då utbrast Petrus. Inte bara mina fötter utan hela mig, säger han och plötsligt. Han ville ha allt av Jesus. Då räckte det inte med fötterna, vet du. Han ville ha allt ifrån huvud och ner till stortån. Han ville att Jesus skulle, han var övertygad om att Jesus hade möjligheter att ge honom allt. Och han ville inte gå miste om någonting. Som var Petrus, vet du. Men han visste då inte att hans, liksom hans egen lojalitet till Jesus den natten skulle bli ställd på väldigt svåra prov. Så förklarade Jesus för sina lärjungar innan han bröt upp måltiden. I natt så kommer ni alla och överge mig. Då blev Petrus upprörd igen. Han förklarade själv säkert. Även om alla andra överger dig, så ska inte jag göra det. Det kan du skriva upp. Då tittar Jesus lite sorgset på honom. Så sa han, denna natt innan tuppen gal så ska du 3 gånger ha förnekat mig, Petrus. Det var det tokigaste han hade hört. Det var ju rena löjan. Det var ju absurt att höra sånt i Petrus öron. Hur skulle han kunna förneka Jesus, mästaren? Så i sin självsäkerhet så öste han på med ännu starkare bekännelse och sa, om jag så måste dö för dig så ska jag aldrig förneka dig. Oj. Men Petrus, han menar verkligen det alltså. För han kände det så. Han ville försäkra sin Jesus, sin mästare, om den här lojaliteten till varje pris. Alltså, mig kan du räkna med vad som än kommer att hända. Mig kan du räkna med. Han älskar ju mästaren. Ja, det gjorde han verkligen. Men han visste inte att han överskattade sig själv. Han kände inte sitt eget övermod. Han såg inte det då. Så när de kom till Getsemane, örtagård den kvällen. Och Jesus, han var ju fylld av ångest, står det. Och sorg. Och så bad han Petrus, Johannes och Jakob. Skulle ni inte kunna vara snälla? Nej, det sa han ju inte så, men ungefär så. Kan ni inte vara med och vaka med mig och be tillsammans med mig. För jag är i en sån ångest, sa han. Jo visst, sa de alla tre med en mun. Men Jesus kom tillbaka och sov de alla tre. De svek honom när han behövde dem som bäst. Och Jesus, han fick kämpa ensam den natten. Och snart så hörde man stegen av en folkhop som kom med påkar och svärd med Judas i spetsen. Och Judas, han går fram och kysser honom. Han förråder honom med en kyss. När Petrus såg det här så handlade Petrus överilat igen. Han drog svärdet i mörkret. Och han kunde ju så när ha dödat någon. Men som tur var så högg han bara av örat på överste prästens tjänare. Örat högs av. Och Petrus svärd sjung. Och vad sa Jesus? Stig tillbaks ditt svärd i skidan. Skulle inte jag ville ha tillkallat mig 10 000 änglar till min hjälp. Till mitt försvar. Men istället så använde Jesus de här händerna som snart skulle bindas till att hela överste prästens sargade öra. Sen band de hans händer och förde bort honom i mörkret. Petrus, han var ju naturligtvis fruktansvärt chockad. Han var rädd. Han var sorgsen. Han var bedrövad. Det han såg och följde dem, så han följde med dem på avstånd. För han var ju rädd att också bli arresterad. Ända in på överste prästens gård. Där folk stod och värmde sig. För det var lite kyligt den där natten. Då hände det för Petrus. Så obehagliga att en tjänsteflicka kände igen honom och kom fram till honom och sa: du var också tillsammans med honom från Galileen. Men innan han hann tänka, för det var ju sån han var, innan han hann tänka så hörde han sig själv säga: jag vet inte vad du pratar om. Jag har inte en aning om vad du snackar om, för att tala Fagerstamål. Och där på överste prästens gård, vilken annan tjänsteflicka syn på honom och säger till dem som står där: den där mannen, han var också tillsammans med Jesus från Nasaret. Och Petrus, han kände sig plötsligt väldigt trängd, och i sin rädsla så markerade han och svor på att: jag känner inte den mannen som ni talar om. Hjälp. Inom sig visste han ju att han ljög. Och säkert så kände han hur skammen började på krypa inom honom. Men liksom rädslan liksom var starkare på något sätt. Och det gick närmare en timme, berättar Lukas evangelium, medan kampen fortsatte att kämpa inom Petrus. Han ville inte bli arresterad som Jesus. Han var rädd för det. Men hur skulle han ta sig ur det här? Hur skulle han komma ur det här? Och plötsligt så hör han där en man där i porten bestämt försäkrar inför alla som står där: visst är du också en av dem. Ditt uttal röjer dig. Alltså ungefär som vi hör en dalmas från Mora. Eller en skåning från Skåne. Ditt uttal röjer dig. Din dialekt. Och då börjar han att svära och förbanna. Jag känner inte den mannen som ni pratar om, har ju sagt. Fattar han inte? Usch. Hur kunde han? Just då. Han hade knappast talat färdigt. Vet du vad som hände? Tuppen går. Petrus, när han hörde tuppen, då blev han medveten, blev han, vad säger man, pinsamt medveten om, oj. Det var ju så här mästaren hade sagt innan tuppen gal, ska du ha förnekat mig 3 gånger. Han insåg sitt stora svek och förtvivlan som började bara inta honom. Och när han såg Jesus, eller mästaren, en bit därifrån, han såg Petrus en kort sekund, så var det inga dömande i den bilden, den korta blicken. Det var en blick, det var ingen förakt, utan det var en blick av kärlek, medlidande och sorg. Då klarar inte Petrus av det här längre. Han bryter ihop. Det står så här att han går iväg ut. Och han grät bittert. Han hade förrått sin mästare. Han hade förnekat att han kände honom. Fast han egentligen älskade honom så väldigt mycket. Fanns det möjlighet att komma igen? Ifrån en sån där förnedring. Fanns det någon väg ut? Var det totalt kört nu? Kunde det bli värre? Allt kändes totalt hopplöst. Det skulle till och med bli värre. För nästa morgon, tidigt på morgonen, så hörde han de iskalla ropen ut med Jerusalems gator. Korsfäst honom! Korsfäst honom! Korsfäst honom över hela stan. Och det var som blodet skulle frysa inom Petrus, hans egna ådror. Och när budet om att Jesus, eller mästarens död, lite senare nådde lärjungaskocken eller lärjungaskaran, där de satt inom lås och bom, hyperrädda för judaren. De satt på övre salen, förhandlingsförlamade, och kan riktigt se hur de sitter där alldeles gråa på golvet med knäna uppdragna under hakan. Men mest bedrövad var nog Petrus. För medan Jesus levde så hade han förnekat honom gång på gång på gång. Vilken feg usling han hade varit. Var det så här det skulle sluta? Nej, det var inte livet värt att leva. Men vet du, de satt där innanför lås och bom. Och jag tror, förstår du, att hade Lukas haft med sig sin doktorsväska och tagit pulsen på Petrus, så tror jag att proppen hade gått. Ungefär som när pastor Paul tog blodtrycket på våran ordförande i sommarfesten ute i Västmanagården. Då gick proppen, kommer ni ihåg det? Var ni med då? Och jag tror att det hade nog hänt då. Så rädd var de. Men på den första, andra, tredje dagens morgon, då kommer plötsligt några kvinnor upphetsade och förklarade: graven är tom! Han är uppstånden! Nej, de sjöng inte. Och dessutom en särskild hälsning till Petrus. Änglarna var där i graven. Och de säger: han är uppstånden, han finns inte här. Dessutom en särskild hälsning. Ja, det är ju så gripande. Det lyser till säkert i Petrus förmörkade själ. Han hörde rätt. En särskild hälsning till honom, svikaren. Petrus och Johannes, de sprang iväg till graven. Och Johannes, han var lite yngre, så han sprang fortare. Så han hann dit, men han var lite, vad ska jag säga, finare i kanten. Så, men Petrus, han kom efter, vet du. Han störtade in utan bedövning, bara rakt in i graven, vet du. Och där fick han ju se. Graven var tom. Och linnebindlarna ligger i en särskild hög för sig. Mästaren, han var verkligen uppstånden. Han lever. Och de drog iväg mot Galileen igen. Dagarna gick, men det var ingen Jesus som visade sig. Och de var ju tvungna att få sitt uppehåll naturligtvis. Och levebröd, så Petrus, han sa: ah, det är okej. Det blir som vanligt. Det blir som vanligt. Vi går ner och fiskar igen. Och så står de att de hade fiskat hela natten. Och så står det 1917 års översättning. Jag tycker det är så roligt. Står det. Och de fingo intet. Man fiskade hela natten. Fick inte något. Inte ett napp. När morgon gudde sen så står de på stranden. Och de känner ju igen. De känner inte igen honom. Och du vet, Jesus är ju diplomaternas diplomat. Så han går ju inte och säger: har ni fått något? Vet du, det värsta en fiskare kan höra när man står och fiskar: har du fått något? Vet du vad han säger? Har ni något att äta? Det var en annan fråga. Nej, hur skulle de kunna ha det när de inte hade någon fisk? Han hade ju ingenting att äta då. Eller hur? Det visste han ju. Det kunde han ju. Och sen insåg Johannes sen att i sammanhang, han säger till Petrus: det är den mästaren. Och du vet, Petrus, han kunde ju inte hävda sig. Sitta kvar. Han störtade ifrån båten direkt, vet du. Och jag tror att han vadade in till Jesus först. Fanns inga hinder. Väg till honom bara. Han kastar sig, han glömmer alla nät och allt. I hela fall rullar han. Han bara ska möta Jesus. Och där då får han ju först träffa Jesus. För att möta den här uppstånden. Och där, då fanns det redan eld. Och det fanns bröd. Och det fanns fisk. Och de väntade en frukost tillsammans. Där på strandkanten på morgonkröken. Som de hade gjort så många gånger tidigare. Han kunde ju ha sagt: Jesus, då hör du, Petrus, det är ju otroligt egentligen. Vad sysslar du med? Du har varit med mig i 3 år och sett alla under. Hur kan du förneka mig? Hur kan du ha svurit och förbannat? Vad är du för typ? Och du ska tillhöra äldstekåren här på säga. Nej du. Jesus frågar inte sådana frågor. Tänk på det. Jesus frågar inte sådana frågor. Han hade bara en enda fråga till Simon. Vet du vad han säger? Simon, Johannes son, älskar du mig? Självklart, självklart. Det hade han gjort hela tiden egentligen. Trots att det förnedrande kvällen då han hade förbannat och svurit att han inte ens kände Jesus, fast de hade vandrat tillsammans i 3 år. Så sa Petrus: Herre, du vet att jag har dig kär. Då överraskade Jesus ännu mer med att säga: Föd mina lam på bete. Han skulle alltså bli en herde. Och den här kärleksförklaringen så kopplar Jesus ett förtroende till ett förtroendeuppdrag, kan man säga. Att ta hand om det minsta. I nya tron. Att liksom föda församlingen på riktigt. Det är herde. Ta hand om dem, Petrus. Men Jesus frågar igen en andra gång. Simon, Johannes son, älskar du mig? Självklart. Det fanns ju bara ett enda svar. Ja, herre, du vet att jag har dig kär. Och Petrus visste att Jesus visste att hans förnekelse inte berodde på något annat än bristande kärlek. Utan bara på lite rädsla och feghet. Men återigen så kopplar Jesus en bekännelse för 3:e gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Du vet att jag har dig kär, säger han igen. Du vet allt. Kärleken till Jesus, den utgör nämligen grunden för det förtroende att få vara herde, att få vara ledare och ha omsorg om en Guds församling. Och jag tror att Petrus till slut tyckte att det var befriande skönt att förklara sin kärlek till Herren Jesus lika många gånger som han hade förnekat honom. Allt var liksom återupprättat på alla 3 punkterna. Tänk att Jesus, mästaren, vill ha förtroendet. Grämelsen, besvikelsen fick ge vika för det som fanns i Petrus djupast inne i hjärtat. Kärleken till Jesus. Vi kan känna sympati för Petrus. Vi kan känna igen oss i väldigt mycket. Många gånger kan det finnas ursäkter från oss som är långt ifrån vår värdighet. Hur lätt är det inte att det halkar ut någonting, ett ord som halkar ut över våra läppar som vi absolut inte borde ha sagt. Och det kan göra relationer, de blir trasiga under flera år. Har du förgått dig på någon och gjort dig besviken på dig själv liksom? Det händer mig och jag tror att jag inte är ensam. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse. Du kanske tror att nu är det kört. Men så det är inte kört, min vän. Hur mycket du än, eller hur lågt du än har sjunkit. Jag ska avsluta med en berättelse, om jag kommer ihåg den. Det var en flicka som satt i sin mammas knä. Och så satt han och tittade på mammans ansikte. Det kan ha varit en morsdag. Och så sa hon: mamma, vad ful du är. Du är inte som alla andra mammor ser ut. Ja, jag ska berätta för dig när du blir lite större. Åren gick. Flickan vart äldre. Och så sa hon till mamma: mamma, kommer du ihåg att du skulle berätta för mig varför du såg så där konstig ut och vanskapt ut i ansiktet? Ja, det ska jag göra, så. När du var bebis. Och du sov uppe på övervåningen. Och vårat hus blev helt övertänt. Jag visste att du låg där uppe. Jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag fick tag på en matta. Så jag sprang upp. Och fick tag på dig i sängen. Och lindade in dig. Och tog med dig ner. Men elden tog tag i mig. I kläderna. I håret. I ansiktet. Jag var som en levande fackla. När jag kom ut på gården. Och jag fick första gradens brännskador. Hela ansiktet och hela kroppen. Det är därför jag ser ut som jag gör. Då tog flickan henne. Så gjorde hon så här på sin mamma. Och så sa hon: mamma, vad fin du är. Och vad jag älskar dig. Jag tror nämligen, liksom jag talar om Petrus nu, han fick en särskild hälsning. Så finns du här idag som får en särskild hälsning från Jesus. Han vet nämligen vad som rör sig i ditt inre. Och han har egentligen bara en enda fråga till dig. Och vet du vad han säger? Älskar du mig? Gud välsigne dig. Jesus.